Vi fick höra berättelsen om Jesus och kvinnan vid Sykars brunn. Och jag tycker det finns alldeles för få bibelberättelser där kvinnor är i centrum. Och då kan vi samtidigt tacka Gud för att det här är den längsta dialogen vi har i Nya testamentet. Som Jesus för med någon person. Jag plockade fram Jonas Gardells bok om Jesus. Och i kapitel 10 skriver han om kvinnorna på den tiden. Och jag sammanfattar vad han skriver så här. I Palestina på Jesu tid var kvinnans plats i hemmet. Och som ogift kvinna i hemmets bakre regioner. Om man hade gäster var det kvinnans sak att passa upp på gästerna. Kvinnor som visade sig på offentlig plats utan att åtföljas av en make, bror eller en far sågs inte med blida ögon. För det offentliga rummet var mannens. Kvinnor fick inte yttra sig. Kvinnor sågs av naturen som svaga, rädda, okontrollerade och irrationella. Och de hade alltså samma egenskaper som man ansåg att slavarna på den tiden hade. Så kommer Jesus och bryter mönstret i den här berättelsen. Så den är oerhört viktig att bryta de här könsbarriärerna och det som fanns då. Och sen börjar Bibeln berätta Nya testamentet om kvinnor som stiger fram. Som vittnar, profeterar. De undervisas av Jesus. Och de blev också lärjungar. Tyvärr så i gamla testamentet så finns det inte ens ett hebreiskt ord för kvinnlig lärjunge. Så ni förstår att det var inte möjligt. Men nu börjar vi här i Nya testamentet. Och det var kvinnorna som följde honom från början till slutet. De vågade finnas kvar senare vid korset. Och de var de första som såg Jesus uppstå och vågade berätta det också för de andra som inte var där. Och sen kommer Paulus och räknar upp kvinnliga församlingsledare i sina brev. Och församlingarna i Romarriket bestod snabbt av fler kvinnor än män. Men sedan sker det någonting där i kyrkohistorien. Att kyrkans män tar över. Och den kanske den främste lärjungen, till exempel Maria från Magdala, får därmed en mindre plats i historien. Än vad hon är värd. Så långt Jonas Gardell. En trött Jesus kommer fram till en brunn. Han har ingen kruka, han har inget rep att ösa upp vattnet med. Det är dåliga odds den här dagen för både trötthet och inga verktyg att förändra sin situation. Där kan jag känna igen mig i. Så är det ibland också i våra liv. Att vi är trötta. För dagen, eller kanske i en fas i livet under vår livsvandring. Och vi kan vara törstiga, precis som vår groda här. Och vi kan ha behov av både vatten och skugga. Vi behöver hjälp. Och törsten, din och min törst har varit människans följeslagare i alla tider och i alla kulturer. Ingen vatten mellan 8 och 10 på torsdag morgon, satte en skylt i porten. Och jag tänkte, hur ska det här gå till då? Och så var jag tvungen att omorganisera min torsdag morgon för 2 timmars brist på vatten. Stockholm, en fantastisk stad, har många vattenhål. Men få ställen där livsvattnet pålar och är friskt. Min pappa hade en gammal träeka. I en sjö låg den som hette Tien, och då är vi i Närke. Och när vi skulle ut på båten, den här ekan på morgonen, ja, den hade för många hål. Allt för mycket av vårt fiske den dagen gick ut på att vi var tvungna att hålla på och ösa ur båten, för det bara läckte. Det var först framåt dagen när de där hålen i träekan hade lagt till sig, så vi verkligen kunde fiska. För mycket vatten i båten blir inte bra. När jag bodde i Indien så hade vi en brunn på gården. Allt vatten till tvätt, disk, dusch och allting skulle vi hinka upp. Och då förstår ni att man spar på vattnet extra mycket. Och jag känner igen texten då, i den här bibeltexten. Vi hinkade aldrig upp vatten mitt på dagen, som den här kvinnan gjorde. För då var det alldeles för varmt. Och när man då på den tiden landade i Goa vid flygplatsen, så skulle man göra reklam för ett nytt mineralvatten. Det var inte Ramlösa, men det var någonting annat. Och så stod det en jätteskylt så där för det här nya mineralvattnet, som man nu gjorde en superkampanj av i hela Indien. Och så stod det: 9 av 10 sjukdomar beror på dåligt vatten. Köp vårat mineralvatten. Och det är bra i ett land där ungefär 20% alltid går omkring med några baskelusker i magen. Vet du om vi slösar så mycket vatten i Stockholm som vi faktiskt gör idag, och befolkningen ökar, så måste det kastas ut många miljarder i kommande reningsverk. Vet du om det? Spar på vattnet. Så kommer samariskan. Och trots att han inte ska tilltala henne, trots att han inte ska röra vid de kärl som hon har, som hon använder, så ber Jesus henne om något att dricka. Och när han har druckit sig otörstig av hennes vatten, det är då han börjar tala om sitt vatten. Och så föds det ett samtal som når till inre dimensioner som man inte alls kan ana från början. Vi vet alla att det är skillnad på samtal och samtal. Men deras samtal skrider över både sociala frågor, över genderfrågorna, om kulturella frågor och om religiösa barriärer, gränser. Men framför allt så handlar det om längtan. Och varsamt, utan förskönande omskrivningar, blottlägger främlingen för henne hennes djupaste liggande varande törst. Hennes livstörst. Att vara människa och törsta så mycket efter livets mening. Att bli sedd och bli bekräftad. Han nådde henne. Han kom i kontakt med hennes längtan. Och fortfarande så kommer det människor till Jesus som är törstande människor. Och ibland så drar han dem till sig för att fylla dig och mig med livets vatten. För henne kanske det var att hon plötsligt blev avslöjad. Hon kanske var den som mest behövde ett nytt sorts möte och samtal. Och samtidigt kanske kände sig minst värdig just för det här mötet. Jag känner mig så igen mig i henne. Jag vill också bli sedd och bekräftad. Åh, vad jag kämpar ibland på att hålla min mask. Att inte avslöja mig på något sätt. Att jag är en längtande människa. Att inte mitt liv kanske är perfekt. Det kan gå åt väldigt mycket energi för det. Och han kom med sina ord och det han sa och hennes mask eller hennes barriärer öppnades. Hon blir sedd och bekräftad på ett helt nytt sätt. Hon behöver inte längre ösa och ösa ur livets olika frustrationer och dåliga källor där hon tidigare hade letat efter sitt vatten. Hennes livstörst möter livets källa. Hennes inre får kontakt med livsvattnets bubblande åder. Och så rusar hon in i staden. Hon rusar in i staden och låter krukan stå. Hon glömmer krukan och springer in i staden. Nu är hennes fötter, hennes tankar och hennes puls är i en ny tid. Är det vansinne det här? Men hon kan inget annat än att berätta om mötet med honom. Annars i hennes möten med människor så är hon så van att hon fick pekfingrarna. Hon är så van att ingen lyssnar eller ser på henne. Hon finns ingen. Hon är inte. Men nu är hon. För det bubblar en ny källa i hennes inre. För hon har sett hans blick när han talade till henne. Och det var kärlek i den blicken. Det var bekräftelse i den blicken. Och i den blicken så blir hon fri. Hans blick dömer inte. Hans blick flödar av kärlek. En mans blick som inte begär henne, som åtrår henne. Och hon slipper återupprepa sina problem. Hon får möta någon som ger henne trygghet att börja om och få bli sig själv. Han hjälpte henne att se sanningen om vem hon är. Och jag kan se henne gå in i den där staden för första gången med en rak och rätad rygg. Då går man på ett helt annorlunda sätt. Allt medan krukan står kvar. Vad har du i din kruka? Hur är vattnet i din kruka? När fyllde du på i din kruka? Är det levande vatten? Är det unket? Eller är det bara dina tårar du har samlat i krukan? Jag vet inte. Men ibland måste vi lämna krukan. Ibland måste vi fylla på i krukan. Där ser våra liv väldigt olika ut. Gud är en källa med friskt vatten. När Jesus berättar den här berättelsen för dem då, så får vi tänka på att de lever med Gamla testamentets bilder och berättelser. Och för dem är också källa och frisk vatten en utav bilderna på vem Gud är i Gamla testamentet. Att Gud är en källa. Och det är ju också en bild för oss. Lite senare i Johannes evangelium berättar Johannes i det sjunde om att Jesus ställde sig upp och ropade ut till folket: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ett flöde som ger evigt liv, vänner. Guds kraft, Guds närvaro i våra liv. Jag tycker bilden är fantastisk. I vårt inre finns det en källa. Låt oss hålla den källan med mycket friskt och klart vatten. Kom och drick. Kom och drick. Den inbjudan vill jag ropa ut. Men det är Jesus som ropar den. Kom och drick. Och nu är du och jag vid en brunn. Det är inte Jakobs brunn vid Sykar. Just nu är kyrkan vid Brommaplan. Denna gudstjänstplats är brunnen. Här är brunnen. Kom och drick, säger Jesus. Vi kan vara lite trötta. Men fantastiskt. Vi behöver inte fixa rep eller kruka. Nu handlar det om vad du tänker inom dig själv. Vill jag fylla på? Vad ska jag lämna? Men om vi vill fylla på utav det levande vattnet, så fyller Jesus på. Det vattnet, den källan som är Gud själv, den helige ande. Och när vi dricker, som jag tror vi gör just nu, faktiskt, vi fyller på just nu, sen är vår uppgift som kvinnan som rusar upp till staden att berätta vidare. För det är inte bara du och jag som törstar. Livstörsten är gigantiskt stor när vi börjar skrapa på ytan. Så tror jag. Så har jag upplevt det. Kom och drick. Ja, Jesus, vi dricker. Amen.